Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Välkomna till Parkinson-podden, och det är inte vilken Parkinson-podd som helst den här gången, utan det är Parkinson-podden sommarspecial. Jag är på Skånes universitetssjukhus i Lund tillsammans med professor Håkan Widner. Du är välkommen, Håkan.
Tack så mycket.
Du är nästan husneurolog i Parkinson-podden numera.
Ja, det gör jag så gärna så, ja. om det kan hjälpa.
Jag är jätteglad att du är med. Läget, har du fått någon sommarkänsla än eller?
Inte riktigt, men det kommer väl så smygande.
Det kommer smygande, så sagt i liga, ja. Du, jag tänkte vi skulle prata om covid-19-läget lite grann. Vi ska prata lite om olika dieter och Parkinson. Det är ju Beach 21 nu, det är lite senaste laget att börja nu kanske, men i alla fall. Mm. Fasta är någonting som många pratar om också, olika typer av fasta metoder. Och sen alkohol och Parkinson, det är ju mycket grilla nu och rosé och öl och såna där saker.
Okay. Mm.
Så det blir somrigt Parkinson-podden den här gången såklart. Mm. Men vi börjar med covid-19-läget nu då. Mm. Nu är det en ganska stor andel människor som har fått framförallt sin första spruta och en väldigt stor andel som har fått sin andra spruta. Och vi pratade om det här precis i början av när coviden dök upp och så där. Du var väldigt tydlig med att man skulle ta sitt vaccin. Det står du fast vid.
Ja, absolut. Det vill jag säga klart här att det är väldigt oförutsägbart vad covid kan ställa till med. Men att det kan ge upphov till väldigt mycket besvär. Mm. De allra flesta så blir det en lindrig infektion. Men vi har sett väldigt mycket komplikationer på olika sätt.
Vad är det för komplikationer du pratar om då?
Det mesta handlar om försämring i lungfunktion. Mm. Det är övervägande en lunginflammation, men man kan få bestående skador. Men också muskler och hjärta. Och sen är det här en hel del, framförallt den här bestående tröttheten som kommer efteråt. Jag sitter med i då den grupp som kallas post-covid. Som vi har en separat konsultfunktion här på sjukhuset sedan några månader tillbaka. Och jag sitter med som neurolog i den. Mm. Och övervägande så är det just lung och hjärtamuskel, blodtrycksreglering. Men också den så här hjärntröttheten.
Sticker det ut på något sätt bland neurologiska patienter som har blivit drabbade av Parkinson, deras efterbild så att säga?
Nej, det gör det faktiskt inte. Nej. Det har gjorts rätt mycket uppföljningar på olika sätt. Det är fortfarande så att Parkinson-patienter är inte speciellt extra känsliga för eller mottagliga för coronaviruset. Och det är flera som har noterat att jämfört med till exempel influensan när så att säga, Parkinson-symptomen blivit väldigt mycket sämre. Mm. Så när man har fått covid-infektionen så har liksom det inte gjort att Parkinson-symptomen blir extremt sämre. Man blir förstås påverkad av feber och andra symptom, men medicinen har liksom slagit an som den brukar. Och det där finns det åtminstone lite åtminstone teoretiskt fog för. Det är olika typer av inflammationssvar som så till exempel vissa bakterieinfektioner ger upphov till styrämnen, till exempel TNF-alfa, och den kan man, om man är känslig, bli förvirrad av. Mm. Det verkar inte bildas något TNF-alfa av coronaviruset, utan då är det andra styrmolekyler. Och de styrmolekylerna, IL-6 till exempel, verkar inte påverka Parkinson negativt. Så här finns en hel del, även om det är lite spekulativt.
Men som det ser ut just nu så påverkas inte Parkinson drabbade på något annat sätt än friska människor?
Inte generellt sett.
Som man kan se nu i alla fall.
Ja, just det. Det har kommit en rapport från Tyskland där man har tittat på hela den databasen. Jag tror det var 5-6 miljoner som har varit drabbade av covid och som man tittat just bland annat på Parkinson.
Mm.
Och där är det då andra tillstånd utöver Parkinson som är viktiga. Man har njursvikt, lungsjukdom och ålder.
Ah, okay.
Det har bara varit, det faller ut att Parkinson spelar roll då över 65-70 år eller någonting sånt. Plus andra tillstånd.
Just det. Just och Parkinson i sig är ingenting.
Det verkar inte så.
Nej.
Nej. Men man kan säga så att man får ett väldigt gott skydd med vaccinet. Så att liksom det är 5-10 000 gånger större risk att man får komplikationer av infektionen än vaccinet.
Mm. Det var ju, vaccinmotståndet har väl börjat tystna nu tycker jag det verkar som i stora delar. Men det figurerade ju en del på sociala medier också om Parkinson-drabbare som var fundersamma på om de skulle våga ta det eller inte. För man var rädd hur det skulle påverka medicineringen, hur det skulle påverka hjärnan.
Själva vaccinet?
Ja, själva vaccinet.
Ja, där finns ingenting som så att säga, skulle så att säga, hänga ihop med medicineffekter eller
nej,
att hjärnan skulle påverkas. Det är snarast tvärtom. Man kan säga så, de patienter som har kvarvarande symptom efter covid, där så får man göra en liten uppgradering, men finns det fortfarande kvar så att säga, virusproduktion, då rekommenderar vi i den här post-covid-gruppen som jag sitter med i terapeutisk vaccination för att stärka immunförsvaret och bli av med viruset.
Ta vaccinationen, det är budskapet.
Ja, nu är det väl i och för sig så att en mycket stor andel av i liksom åldersgruppen som där Parkinson är aktuellt har väl åtminstone fått första vaccinationen här. Så att, men jag tycker inte att man behöver vara så att säga, speciellt orolig för att det ska ställa till med någonting och man har väldigt mycket att vinna på det.
Då ser vi vad som händer framöver också. Här fick jag ta på mig munskydd idag när jag gick in på sjukhuset.
Vi har fortfarande kvar de restriktionerna. Men dagens siffra här i Lund så har vi just nu 3 patienter inneliggande på vårdavdelning för aktiv covid och 6 stycken på intensivvården i olika. Så vi har 9 patienter med covid just nu.
Att jämföra med när det var som värst?
Ja, 75 eller någonting sådant.
Ganska stor skillnad.
Vi har stängt alla extra avdelningar som har med covid-corona att göra. Det hände i sig bara förra veckan.
Nu är det ju inte infektionsläkare utan neurolog, men vad tror du, beror det mycket på att det börjar bli sommar eller är det vaccinationerna som börjar få ett genomslag?
Det är nog bägge delar.
Ja.
Faktiskt.
Vaccinationerna. Ett
kryss. Där är mycket säsongsberoende verkar det som. Mm. Men vaccinationerna spelar också roll.
Mm.
Det gör det. Och sen kan man också säga att det är 1 miljon, alltså 10% av Sverige som har haft infektionen.
Mm.
Så 1 miljon som har haft det och sen då en hög andel som är vaccinerad och då blir det. Alltså varje gång man som patient och får covid så blir man ju en virusfabrik.
Mm. Mm.
Och man har ett moln av viruspartiklar runt sig. Är man vaccinerad eller har haft den så minskar ju den virusproduktionen mycket. Kanske inte är noll, men extremt mycket.
Mm.
Och då blir det helt enkelt mindre virus runt omkring i
omgivningen helt enkelt.
Ja, precis.
Ja, omvärlden.
Ja, precis.
Mm. Mm. Om man tittar på de här olika mutationerna som finns, man pratar om den indiska då bland annat, säger, efter att förstå så muterar alla virus alltid. Det är rätt.
Ja, absolut.
Hur farliga är de här mutationerna skulle du säga?
Ja, det har jag ingen riktigt bra kunskap om. Men
det är ingen sensation med mutationer?
Nej, absolut inte. Nej. De flesta mutationer leder ju till att någonting blir lite sämre, lite mindre sjukdomsframkallande eller neutralt. Mm. Men det kan också bli att, så att säga, smittsamheten ökar på ett annat sätt.
Att de blir mer aggressiva?
Ja, det kan man säga.
Det var en kvällstidningsuttryck.
Det är ju helt enkelt hur många viruspartiklar behövs det för att någon ska, som inte har exponerats tidigare så har någon form av skydd, immunitet. Mm. Hur många viruspartiklar behövs det för att den individen ska bli smittad? Mm. Så att det är en mängd fråga.
Förmodligen färre än om du är vaccinerad i alla fall.
Ja, absolut. Mm. Mm. Absolut. Och, ja, och där är ju en faktor en på flera hundratusen minst.
Om vi tittar på hösten nu då, sen ska vi släppa coviden. Vad tror du?
Det där är väldigt svårt att säga. Men man kan säga så, hade vi inte haft en omfattande grad av vaccinering, då får man nog vara beredd på att det kommer en
fjärde våg.
Ja, absolut. Men här till hösten, då kommer så att säga, vaccinationsgraden att göra stor skillnad. Mm. Det är nog alla överens. Mm.
Skönt, vi lever på den förhoppningen till vi får se vad som händer. Mm. Du, nu är det ju det här med fasta och olika dieter och så vidare och Parkinson. Om vi tar fasta till exempel, så är det en del som provar på olika typer av fasta metoder. Juicefasta till exempel i ett antal dagar eller andra typer av fasta. Alltså fasta och Parkinson, är det bra eller dåligt? Det är ungefär som att fråga hur långt är ett snöre.
Ja. Alltså, man kan säga så. Om vi tänker på Parkinson som en sjukdomsprocess och då på lite lång sikt, så är det ju så att Parkinsons sjukdom är en aktiv sjukdomsprocess som över tid gör att man blir sämre. Mm.
Det är generativ, eller vad säger
man? Ja, precis. Så att man förlorar dopamin. Kapacitet att bilda signalämnet dopamin i en liten del av hjärnan. Den aktiva sjukdomsprocessen påverkas inte av något känt läkemedel, något känt livsstils ändring eller träning eller
vad heter det? Apofagi, eller vad heter det?
Autofagi.
Autofagi heter det. Ja,
alltså någon så att säga, cellprocess eller någonting sådant som på sikt påverkar sjukdomsprocessen vid Parkinsons sjukdom. Vi känner inte till någonting sådant.
Okej.
Okay. Sen kan man i det korta perspektivet, dag eller vecka eller kanske någon vecka, känna symptomändring. Och där kan jag mycket väl tänka mig att man i under en fas utav fastan kan uppleva att Parkinson-symptomen minskar.
Vad beror det på då i så fall?
Ja, det är flera saker. Dels så när man har kommit förbi efter några dygn, då är det ju många som upplever en så att säga, eufori. Att man, och dels är det en delvis, ja, det kan vara lik den man känner när man har sprungit eller tränat väldigt mycket.
Endorfinkick.
Precis. Det är precis det som kommer. Och den mår man ju bra av. Mm. Rent subjektivt.
Hur länge är den bestående?
Ja, den kan ju sitta i några dygn. Ja. Det kan den säkert göra.
Och då får man en känsla av välbefinnande?
Absolut.
Och då, för man pratar om stelhet och
det kan säkert påverka och... det. Sen är det ju också så, med en tom mage så sugs läkemedel, om man fortsätter att ta dem, vilket jag utgår från, så sugs det upp lite lättare. Och,
utan konkurrens.
Precis, så att man får i sig. Och tar man då juicer som ju är lite sura, då bevarar man mer av L-dopa i magsäcken, så det bryts inte ner riktigt lika mycket. Och framförallt så sugs det upp också mera effektivt. Så det att man får i sig lite mer än vad man brukar få när man har så att säga, normal kost, eller ibland kan det konkurrera med ja, fetter gör att magsäcken inte töms, att det kan ligga kvar i magsäcken och då sugs det inte upp någonting, och när man sen äter protein och så konkurrerar det också, så att är man känslig så sugs det ju inte upp riktigt lika mycket.
Men då
så
låter det ju rätt bra det där egentligen. Alltså kör en sån fasta 6 dagar 4 gånger om året, vad skulle du säga om det?
Ja,
inte personligen utan som rådgivare.
Det är ju väldigt individuellt, så att det är inte någonting för alla.
Nej.
Och,
men inte farligt.
Det är inte farligt. Men det har ju ingenting med själva Parkinson-förloppet att göra.
Sjukdomen kommer fortsätta.
Ja. Och den som påstår någonting annat har tagit på sig ett väldigt stort ansvar. Dels att visa det, och ännu så länge så att visa det har ingen så att säga, seriös Parkinson-forskare riktigt lyckats med. Där finns ett läkemedel som nu testas på 4:e eller 5:e året för att det här, och det har varit oändliga diskussioner fram och tillbaka om man verkligen kan påverka sjukdomsförloppet. Men så att säga, ur symptomlindring eller symptomeffekt, att man noterar någonting i en fas utav fastan. Sen ska man ju komma ihåg att de första 2-3 dygnen är ju inte livskvaliteten för de allra flesta som börjar fasta är ju det är inte alla som står ut med det.
Det blir svält.
Det kan vara, ja.
Men vi kan rekapitulera kort på den här autofagin som vi pratade om då. Det är liksom att cellerna som då slutar att fungera och producera dopamin, de försvinner bort på naturlig väg. Men att det här då skulle ge någon form av hjälp i den processen, det är helt fel.
Ja, det finns det finns ingenting som tyder på att detta har någonting med så att säga, fastan eller sjukdomsprocess vid Parkinson att göra.
Nej.
De kopplingarna, de finns inte. Där har man gjort många led i så att säga, tankestegen, och det är en så oändligt komplicerad process här, så att en enkel process om fasta.
Men en fastekur då om du mår bra av det och tar din medicin, så fine, det är inte farligt.
Nu ska man komma ihåg att det är inte för alla.
Nej.
De allra flesta Parkinson-patienter är underviktiga.
Och just det.
De allra flesta är i en lite avancerad fas. Har ju
sväljsvårigheter.
Precis. Och får inte i sig den näring som behövs. Och där är det ju snarast så att den formen av svält och fasta som kanske är ofrivillig, det är inte bra för Parkinson. Och så att säga, i andra faser av Parkinsons sjukdom att fasta skulle vara bra, det går liksom inte ihop.
Nej. Du är skeptisk.
Ja, det beror på vilket mål man har. Men alltså, själva sjukdomsprocessen Parkinson, den påverkar man inte. Sen kan man som individ må bra om man får den här kicken. Nu är det ju inte alla som får det. Det är inte skadligt, men det är ju inte någonting som så att säga, man ska rekommendera på något speciellt sätt.
Men det är ju många som gör geschäft på människor som är sjuka och drar efter vartenda halmstrå.
Om man, och det är ju lite märkligt att det ska kosta pengar och fasta.
Ja, men eller hur?
Det handlar ju om att inte stoppa i sig. Sen är det ju en massa kostersättning och sådant. Men då är det, då ska man vara medveten om att det finns väldigt många som är intresserade av ens plånbok.
Ja, vi har pratat om de här balansoljan och silvervatten och allt vad det var för någonting. Funkar inte, konstaterade vi.
Ja, och
och kostar mycket.
Det är ju det är märkligt att det alltid poppar upp någonting. Mm. Och att sen är det ju också lite märkligt här, nu representerar jag så att säga skolmedicinen eller vad man ska kalla det.
Det tycker jag vi kan kalla det.
Det hela tiden dyker upp någonting som säger att vi har missat. Det är ju, det är fullt möjligt. Men att det skulle vara så att det konsekvent är så att vi hela tiden missar de mest uppenbara sakerna. Och att vi tjuvhåller på det.
Köpt av industrin och...
Ja, precis. Alla sådana här konspirationsteori-aktigt. Att man kan så att säga undanhålla behandlingar.
Ja. Nej, men det finns mycket, det är ju mycket konspirationsteorier ute på nätet nu och sådär. Men då konstaterar vi att vad jag sagt nu om de här sakerna. Mm. Om man tittar då till exempel på sånt som fungerar då, man pratar om magnesium, man pratar om folsyra, man pratar om B och B12 och så vidare.
Vitaminer. Ja, när det gäller vitaminer så där är det viktigt.
Mm.
Och just vid Parkinsons sjukdom så när man behandlar med vissa läkemedel, alltså de läkemedel och nästan alla skulle jag säga som har Parkinson får läkemedel som innehåller L-dopa.
Mm.
B-vitaminer förbrukas när man omsätter L-dopa. Och har man väldigt höga läkemedelsdoser så förbrukar man ganska mycket. Och det finns en risk att man utvecklar en brist på B-vitamin efter några år med Parkinson.
Vad får man för symptom eller tecken och symptom på att man har B-vitaminbrist?
Det vanligaste är att nervtrådarna blir påverkade. De längsta nervtrådarna, så att man känner symptom från fötterna under benen. Allt från stickningar, domningar till att känslan helt enkelt försvinner.
Det är inte sån här polyneuropati?
Det är precis. Det är det vanligaste.
Ah, okay.
Sen kan man få i enstaka fall väldigt allvarliga symptom.
Försvinner det om man börjar äta mer B12 eller B då?
Här ska man förebygga det.
Ja.
Och framförallt om man byter behandling från tabletter till pumpbehandlingar som innehåller då eller man ställer om så att det blir en mesta delen är just L-dopa.
Mm.
Så har det hänt innan vi riktigt lärde oss det här att det förbrukas ibland väldigt mycket. Har man dåligt lager av B-vitamin så kan man få allvarliga symptom med en uttalad polyneuropati eller ryggmärgs och även hjärn påverkan.
Så det... man tar det här med sin neurolog eller? För nu kan absolut. Jag tänka mig många funderar på det. Hjälp, jag kanske behöver mera. Är det B eller B12?
Egentligen är det hela komplexet. Så B12, folsyra hänger ihop. Det. Ja. Folsyra är också ett B-vitamin.
Mm.
Och i enstaka fall så är det ytterligare alltså både B1, B3, B6.
Just det. Det låter som gamla Volvo-modeller.
Men det är framförallt B12 och folsyra som man brukar följa. Och det är de som förbrukas mest. Och det är vi här i Lund försöker ta åtminstone en gång om året eller vartannat år och mäta det här och också en indikator på omsättningen. Som något
är det ett blodprov? Eller?
Det är ett blodprov, ja. Något som heter homocystein som man kan se. Ligger det lite högt då är det dags att ta vitaminer. Och det är inte nödvändigtvis själva nivån på B12 och folsyravärdet, utan det är just omsättningen som och det är viktigt när man byter behandlingen för pumpar, då måste man mäta det här noga.
Nu ringer din telefon där borta, ta den du. Då, Håkan, ska vi försöka sammanfatta det här nu då, alltså, så att, för jag tror många reagerade på det här du pratade om, att det går åt mer B-vitamin när man äter L-dopa. Och det gör ju många Parkinson drabbade.
Så gott som alla, ja.
Så gott som alla, ja, precis. Ja. Hur mycket är mycket?
Ja, det där är ju förstås relativt. Men man kan säga så, det är framförallt en, så att säga, sammanslagning över tid, alltså kumulativ mängd L-dopa. Och så det finns inte några absoluta värden. Men efter några år, 3-5 år eller någonting sådant, så brukar vi just mäta upp de här ämnena, folsyra och kobalamin som B12 heter. Och en indikator på omsättningen som heter homocystein. Och ligger de bra, då tar vi nytt prov om 2 år. Och stiger homocysteinet över ett normalvärde, då brukar vi lägga till just folsyra och B12.
Och det här är en fråga man kan ta med sin neurolog när man hör det här naturligtvis.
Eller husläkaren.
Eller husläkaren, ja.
Och det är... Sannolikheten är väldigt stor att värdena är redan är tagna både 1, 2 och 3 gånger, för det här är liksom rutin.
Det är rutin, ja. Ja. Bra, då har vi det säkra före det osäkra där, och får se om en del behöver fråga det kanske. Då ska vi gå in på det somrigaste somriga i Sverige, det är grilla. Mycket mat och sånt ikväll, från juicefasta till grillkväll. Då kommer man in på det här med alkohol. Mycket rosé, öl, snapsar och så vidare. Fick man nästan något drömmande i blicken. Vad säger du? Alltså alkohol och Parkinson och medicineringen, vad ska man tänka på där?
Ja, man kan säga så. Ett måttligt bruk av alkohol har väldigt lite med vare sig Parkinsons symptom eller Parkinsons orsaker att göra. Det finns lite såna här som kallas epidemiologi, alltså statistiska samband. Och där brukar måttligt bruk av alkohol räknas in bland de möjliga som så att säga, minskar risken för att utveckla Parkinson. Och där finns ju till exempel i rödvin, så finns det ju då någonting som är ganska kraftigt antioxidant som minskar just överdriven oxidation i kroppsfunktioner.
Det som blåbär pratar man om också.
Precis. Och i rödvin, men även i vitt vin, så finns såna här, och de substanserna är inte identiska, så de är väldigt lika just det i blåbär och liknande. Det är ju det som ligger bakom att det finns en så att säga, statistisk samband att hjärt-kärlsjukdomar är mindre förekommande i vindrickarländer, Frankrike och Italien. Men däremot då, just i Frankrike, så är ju leversjukdomar väldigt mycket mer vanligare än i...
Kommer leversirosen och sånt istället.
Ja, ja, precis. Så att, och där kan man säga så att det finns ett statistiskt samband med att, så att säga, även alkohol i sig har en viss, så att säga, skyddande, eller risken att utveckla Parkinson är mindre. Det är ju motsvarande det som man ser vid av nikotin. Så nikotin i form av rökning, där är det ju också ett statistiskt samband att färre utvecklar Parkinson än icke-rökare. Och det kan man delvis förklara genom vad nikotin gör inne i hjärnan, att den kan öka vissa tillväxtfaktorer och den stimulerar vissa nervbanor som förmodligen har med det här att göra.
Men nu ska man inte bli storrökare om man är frisk för att man inte vill ha Parkinson?
Nej, Där finns ju ungefär 2000 eller 3000 verkligen skadliga ämnen.
Mm.
Men sen har det ju inte heller varit riktigt möjligt att visa att nikotin skyddar mot utvecklingen att få Parkinson.
Nej.
Utan det här är statistiska samband. Och när man väl har fått diagnosen, då kan man säga så, då är vare sig alkohol eller nikotin, det går liksom inte att börja.
Och skydda sig eller får du stanna av med
nej,
det?
Nej.
Nej. Det har det någon negativ inverkan på något sätt?
Det är ju en mängd
förutom
fråga.
Ruset i vanliga.
Ja, alltså det är en mängd fråga. Men man ska ju vara försiktig om man har balanspåverkan vid Parkinson.
Mm.
Och sen är det ju också så att det är väldigt vanligt att blodtrycket är påverkat vid Parkinsons sjukdom. Att man, det är alltså Parkinsons sjukdom som sänker blodtrycket. Medicinerna spelar en väldigt liten roll i det. Alltså mindre än en femtedel av en blodtryckssänkande del är så att säga, mediciner i de allra flesta fall.
Annars är det fysiologiska saker utifrån Parkinson.
Det är själva sjukdomen som påverkar och det är en del av hjärtreflexerna. Och en del av det där förstärks av alkohol så man blir känsligare. Mm. Lillhjärnan och just blodtrycksreflexerna påverkas ju.
Mm. Du är populär idag.
Ja.
Du får ta det också. Ska vi sammanfatta det här nu då också Håkan så att man vet vad det är som gäller inför sommaren när man går på grillfest. Har du Parkinson och du kan ta dig glas ödet och vinet, det är ingen fara.
Nej, det är allt ska ju vara i Sverige med moderation.
Mm.
Men alltså Parkinson är så att säga neutral i förhållande till alkohol. Man är inte speciellt känslig, man vinner heller ingenting på det. Man ska njuta livet. Och om man tycker om alkohol i sådana sammanhang så är det ju inget hinder.
Nej. Medicinerna och alkoholen, kan det hända någonting där?
Ingen av de vanliga Parkinson-medicinerna är ju sövande eller bedövande på något sätt. Så att egentligen inte någon avgörande inverkan.
Nej.
Har man sömnsvårigheter och har vissa insomningsmedel till exempel räknas till just sederande och i vissa andra läkemedel, då ska man vara försiktig.
Sederande, lugnande och sövande.
Sövande, ja.
Mm.
Det är ju sådana saker som Sopiklon, Imovan, Stilnoct och liknande. Och i vissa fall om man har en avancerad Parkinsons sjukdom och till exempel har olika former av biverkningar eller uttryck av sjukdomen med hallucinationer, alltså kviatepin, klosapin, då ska man ju definitivt vara försiktig.
Mm. Mm. Men
annars är det inte något absolut förbud eller någonting sådant.
Det är...
Men man ska också vara medveten om att man är mer känslig, så att säga. Och har man balanssvårigheter så ska man... Då behöver man sin lillhjärna som gyro och kompensera det. Och det är ju där lillhjärnan, eller alkoholen påverkar så att man kan... lättare att få i och så. Plus blodtrycket förstås.
Det, paradoxen här är att det är en del som tror att Parkinson-patienter är berusade fast de går konstigt och på grund av balansproblematiken.
Ja. Ja.
Mm. Tack så mycket för det här sommarpratet Håkan Widner. Vad ska du göra själv på semestern?
Ja, vi brukar inte ha så avancerade planer här. Vi har ett feriehus på mellan Falkenberg och Halmstad så vi kommer vara där mest. Och kanske gilla lite.
Ja, precis. Det är klart. Vad härligt. Tack så mycket och ha en skön sommar. Och jag säger också till alla er som lyssnar att ha en skön sommar nu. Och det finns över 30 poddar att lyssna på nu där poddar finns. Och ni är inte ensamma om att lyssna. Vi har över 40 000 lyssningar nu på Parkinson-podden. Vi dyker upp igen sen 31 augusti med Neil Distar-Segrell och då ska vi prata avancerad Parkinson-vård bland annat. Häng med oss i Parkinson-podden även under höstterminen men först ska vi ha en lugn och skön sommar. Tack för idag, ha det bra, hej då!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.